God fortsättning på ett nytt år och ja, man kanske inte kan säga fortsättning på julen, det beror på hur man tänker. Förr slutade julen på 13 dagar, nu fortsätter den en vecka till. Men ni får ha en god vecka ändå. Jag tänkte för att börja på ett behagligt sätt så vill jag bara fråga först, är det någon som liksom, hur känner ni när det gäller insekter? Är det något som... Ja, jag kan tycka att insekter kan vara lite... En del insekter kan vara lite obehagliga. Och om du tycker att insekter kan vara obehagliga så ber jag om ursäkt för det som kommer. Det diskuteras lite grann vilken insekt i världen som är störst. Och det finns lite olika kandidater. Och det här är en kandidat. Herkulesspinnaren som lever i Australien och på Nya Zeeland. Det är en ganska stor rackare. Den har ett vingspann på 27 centimeter. Den är alltså som, det är som ett A4-papper på den ledden, 27 centimeter. Det är en stor insekt. Den är ganska fascinerande. Därför att det är en slags fjäril som sitter, ofta ser man dem sitta uppe på en trädstam och se ut som ett gigantiskt torrt löv som fladdrar lite sådär. Men den räknas som en fjäril. Och då ska man veta att den lever i ungefär ett kvartal. Under den tiden, lite drygt. Den spenderar 3 månader av sitt liv som en larv. Sen efter det så är den en puppa i 2 veckor. Och sen efter det är den en fjäril i 4 eller 5 dagar. Det är alltså en väldigt liten tid som den här varelsen faktiskt är en fjäril. Mer än 90% av sin livstid är den en larv. Och ändå räknar vi den som en fjäril. Därför vi tänker att larvstadiet är liksom en förberedelse för det som den ska bli. Och jag funderar lite på det där. Liksom, hur ser Herkulesspinnaren på sig själv? Jag vet inte hur mycket den ser på sig själv faktiskt. Jag har aldrig lyckats fråga någon. Så jag liksom har inte gått in i någon djup filosofisk diskussion om dess självbild. Men om den kan tänka om sig själv, ser den sig själv som en larv eller som en fjäril? Går den liksom runt under hela de här 3 månaderna som om vi skulle bli 100 år gamla så är det liksom, det handlar om 90 år, mer än 90 år som den går runt och är en larv. Tänker den att snart ska jag bli en fjäril? Eller lever den sitt liv utifrån det som kommer? Alltså den tar dagen som den kommer, den har sina vardagsbekymmer. Och hur tänker den när det är dags liksom på slutet där? När den känner hur kroppen börjar stelna och det börjar liksom, den blir svårare och svårare att hålla sig vaken. Och den börjar känna att nu är det dags att dra sig tillbaka. Tänker den då att den ska bli en fjäril? Nu är det snart dags. Eller tänker den att nu är det slutet? Nu kan jag inte leva mitt fria larvliv längre. Utan ja, det har varit den här tiden. Och så långsamt stelnar den. Tror den att den kommer att dö? Det är inte helt säkert hur vi ska se på de här sakerna, också när det gäller oss själva. Det vi kan veta är 2 saker. Det första är att Gud älskar larven under alla 3 månaderna. Och det andra är att vi vet att Gud har tänkt att den larven ska flyga. Om det så bara blir 5 dagar så har den tänkt att larven ska flyga. Vi ska gå till den texten som man traditionellt läser just på 13-dagen. Som Birger sa här tidigare, vi ska läsa om de österländska stjärntydarna som kommer till Betlehem. Och jag tror att den här Herkules-spinnaren och dess livsöde tillsammans med den här texten har något intressant för oss idag. Jag har haft en spännande känsla inför den här söndagen. Inte helt utan viss bävan måste jag säga. Men det finns någonting gott från Herren idag. Vi går till Matteus evangeliets andra kapitel. Vi ska läsa de 12 första verserna här tillsammans. Om du vill följa med i Bibeln i bänken så står det på sidan 1152. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och vi kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. Han svarade: i Betlehem. De svarade: i Betlehem i Judén. Ty det står skrivet hos profeten: du Betlehem i Judaland är ingalunda ringast ibland hövdingar i Juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Och sedan skickade han dem till Betlehem. Bege dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni har hittat honom. Så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem. Tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld, rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes och de tog en annan väg hem till sitt land. Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan för det som du vill tala till oss idag. Vi ber att du ska göra ditt ord levande och verksamt i oss. I Jesu namn. Amen. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Det är kung Herodes reaktion på stjärntydarnas berättelse när de kommer till Israel. De kommer dit för att de har sett en stjärna. De beger sig till huvudstaden och de var övertygade om att de som fanns i huvudstaden naturligtvis visste om det här. Det har fötts en kung i Judén. Herodes har inte hört talas om detta. Och när han hör det så blir han oroad och hela staden med honom. Och det är för att i den här tiden så är Herodes och egentligen hela landet beroende av romarrikets välvilja. Att de överhuvudtaget får finnas är på nåder. Det har att göra med att Herodes farfar räddade livet på kejsar, på Julius Caesar i Egypten för länge sedan. Och då blev han, då, som tack för det så erkändes han som kung i Judén. Och när han fortsatte sen att stödja Caesars adoptivson som sen blev kejsar Augustus så kunde han stärka sin ställning lite grann och han lyckades förhandla till sig en del privilegier för judarna som gav dem lite mer trygghet. De behövde inte var med i kejsarkulten, alltså de behövde inte tillbe kejsaren så länge de bad för kejsaren. Det var ganska unikt för judarna, de fick det. De behövde inte vara med i den romerska armén och de fick en viss religionsfrihet. De fick rätt att ta upp tempelskatt och lite såna här saker. Det fanns en liten trygghet på grund av det. Men det var ganska länge sedan nu. Det gällde Herodes farfar. Och de politiska vindarna har förändrats. Och judarna var ett ganska besvärligt folk. Strax innan det här så har det varit några ganska svåra revolter och upprorsförsök i liten skala, men ändå med ganska tät följd, som har gjort att tålamodet med den här besvärliga regionen från Roms sida har börjat sjunka. Och redan nu så har Herodes liksom strålkastarna på sig. Nu gäller det att ligga lågt. Det sista kung Herodes ville, eller det sista han behövde, var att det kommer några mystiker från ett främmande land och börjar prata om att det har fötts en kung och dra uppmärksamheten till sig. Men det värsta var att vi förstår av texten att Herodes anar vilken kung det är de pratar om. Det står att han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. Alltså han identifierar det här barnet. Han drar en, gör en slags koppling. Och tänker att det här kanske handlar om den som profeterna har utlovat. Som bland annat talas om som en konung som ska komma. Som ska upprätta folket och som ska lösa dem ifrån slavoket och så vidare. Och utifrån Herodes situation så skulle det här, det borde liksom vara goda nyheter. Det här skulle kunna lösa alla hans bekymmer. Men Herodes ser det inte så. Vi människor är vanedjur. Hallå där! Vi är vanedjur på många sätt. Det gäller inte alla människor och inte alla situationer, men överlag så föredrar vi det som är känt, det som är bekant och ordnat och det vi kan liksom överblicka. Det fanns en sång som brukade sjungas när jag växte upp som den hette alla, innerst inne är vi alla folkpartister. Man vet vad man har, man vet vad man har, men vem vet vad man får, vem vet hur det går. Jag tror inte, det gäller ju liksom inte bara folkpartister, men som överlag så är vi människor såna att om ett system fungerar och vi inte har väldigt starka skäl att ändra på saker, så gör vi helst inte det. För vi trivs med det vi har. Och Herodes kanske inte trivdes jättebra med läget i landet, men han förstod det. Han kunde hantera det. Och skulle saker börja förändras nu så vet man aldrig vad man får. Man vet inte vad som händer. Och han står här i ett väldigt svårt dilemma. Därför att läser man texten snabbt så får man känslan av att Herodes är bara en skurk. Men han står här och har i ena handen har han löftet om Messias. Som generationer har längtat efter och hoppats på. Som skulle kunna säkra både hans egen och hela landets framtid. Alla bekymmer som han bär på i den här svåra situationen skulle han kunna lösa. Och i den andra handen har han Rom. Som var den största och mäktigaste krigsapparaten som historien någonsin hade skådat. Tänk om stjärntydarna hade fel. Tänk om han satsade på det här och det visar sig att den här Messias inte var så mäktig som profeterna hade lovat. De där utsagorna var ju ändå ganska vaga och kunde tolkas lite si och så. Vad är ett ansvarsfullt sätt att hantera den här situationen? Herodes kommer fram till att han kan inte riskera det här. Han kan inte riskera, alltså det handlar inte bara om hans egen makt. Han kan inte riskera folket. Så han bestämmer sig för att inte göra det. Det står att då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna. Och så frågar han ut dem om hur länge stjärnan har varit synlig. Och så skickar han dem som spioner till Betlehem. I hemlighet. Han säger inte till dem att det är det de är. Men han säger till dem att när ni har hittat barnet så underrätta mig om allt som ni kan få reda på om det här barnet. Så att jag också kan komma dit och tillbe honom, säger han. Men av berättelsen och det som kommer så förstår vi att det inte alls det som är hans plan. Herodes plan är att röja Messias ur vägen. Alltså han vet att det här kan vara Messias. Och ändå så bestämmer han sig för att döda det här barnet utan att någon får reda på det och sopa det under mattan. Därför att rent politiskt så är det bättre för folket att hoppas på något som inte, att vänta på ett hopp som aldrig infrias, än att infria ett hopp som misslyckas, som han förstår det. Och det här är en fråga om förvaltarskap från hans sida. Han och folket har som sagt, de har mycket att förlora på det här. Och de har ett sånt rikt arv. Nu är de inte mycket för världen, alltså under den här tiden. Men de har en rik och stolt historia bakom sig. Herodes ser sig själv som den senaste i raden av kungar som har haft lite uppehåll här och var, men som han ser sig själv ändå som en av kungarna i Davids dynastin som går 1000 år tillbaka i tiden. Och han är beskyddad av ett religiöst liv som har åtminstone 2000 år i historia vid den här tiden. Och har man det att förvalta så kan man ju inte bara svänga när någon kommer med nya idéer om en messias. Så här har vi aldrig gjort förut. Och det här är besvärligt därför att det är väldigt logiskt. Och utifrån det här så måste man säga att man kan förstå att Herodes ser det här som det mest ansvariga beslutet att fatta. Men det är två saker som han inte tar i beaktande, som vi känner skaver. Förutom att det är fel att döda barn, så är det också så att när Herodes ser på den här situationen så ser han visserligen händelser i historien. Alltså han tror att det kan vara så att Messias föds nu. Men han ser inte Gud som historiens herre. I alla fall agerar han inte så. Han ser inte att ansvaret för detta inte egentligen ligger i hans händer, utan i Guds händer. Därför att det är hans verk. Det som sker nu är någonting som Gud gör. Han som är stark i vår svaghet. Han som vi läste om här som räddar den fattige när han ropar. Herodes räknar inte med honom. Och vågar därför inte riskera detta. Och det andra som han inte ser är att den guden har ett helt annat tidsperspektiv än Herodes och Israel har. De ser sin 2000-åriga historia och tänker att det här är ju en enormt lång tid. Det här är det enda de känner till. Det här är ett uråldrigt system som vi förvaltar. Men Gud har ett evighetsperspektiv som, ifall du undrar, är betydligt större än 2000 år. När Jesus föds i Betlehem så är det del av en plan som är mycket, mycket äldre än både David och Mose och Abraham. Det är en plan som går tillbaka liksom, till tidernas begynnelse nästan. Från den stunden, direkt efter syndafallet, när Gud lovar att kvinnans säd ska krossa ormens huvud, så har den här planen varit igång. Och Israels 2000 år här, det är bara den sista uppdateringen. Det är, liksom, det är inte ens larvstadiet. Nu pratar vi de 2 veckorna som puppa i Guds plan. Men för de som finns i puppan så är inte det så lätt att se. Och det är någonting som går igenom hela Matteus evangeliet, ett slags mönster. Där den här inledningen är en slags miniatyr av hela Matteus ärende. Vi ser att när Jesus träder fram så får han fariser och skriftlärda och präster emot sig direkt. Därför att när de ser Jesus så ser de någonting nytt. Det här har vi aldrig sett förut. Här ser vi någon som bryter emot de uråldriga ordningarna som vi förvaltar. Det han säger och han gör känner vi inte igen. Man ser bara sin egen historia, så att säga. De ser den här rådande ordningen som de lever i. Det är det enda de känner till. Och därför uppfattar de det som Gud nu gör som någonting främmande. Någonting man måste värja sig emot för att beskydda den ordningen som de känner till. De har ett förvaltaransvar för ett rikt arv som man inte kan riskera när någon kommer med nya idéer. Och så säger Jesus i Matteus evangeliet 9:17, det är en sån här vers som lite sammanfattar en av Matteus evangeliets huvudpoänger. Man slår inte nytt vin i gamla vinsäckar. För då sprängs säckarna och vinet rinner ut. Och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Då har man kvar både vin och säckar. Israel har fått en skatt att förvalta. Men det som liksom, åtminstone Matteus vill liksom lyfta fram och det Jesus trycker på här, det är att de har inte lärt sig att se skillnad på behållaren och innehållet. De har inte lärt sig att se skillnad på vin och vinsäckar, och därför de är så måna om att bevara de gamla säckarna att de till slut inte kan ta emot det nya vinet som Gud kommer med. Det går inte att hälla dem det här vinet i de här säckarna, för då sprängs säckarna och så förlorar man både vinet och säckarna. Alltså de uppfattar det här förvaltaransvaret som de har fått av Gud på ett sånt sätt som gör att de hamnar liksom på kollisionskurs med Guds plan. För de har inte förstått skillnaden mellan vad som är innehåll och vad som är form. De tror att det är säckarna de ska förvalta när det i praktiken är vinet som är poängen. De uppfattar det som att det är den här ordningen som de har fått att förvalta, när det egentligen är så att den ordningen är bara ett verktyg för Guds plan. För Guds räddningsplan. Det är det som de ska förvalta. Och utifrån det här så finns det en risk att alltihop går i stöpet om man läser det här på det sättet. Och det som ligger i det här, kan man säga, en princip kring det här, det är att säga att ibland så är det bästa förvaltarskapet faktiskt att riskera allt och våga någonting nytt. Därför att om man vet vad man har att förvalta, så ser man också vad man måste riskera för att kunna förvalta det. Jag tycker det där är konstigt att när någonting har funnits tillräckligt länge så har vi alltid en slags förmåga att börja se det som en naturlag. Och det behöver inte vara särskilt länge. Alltså, när något har varit på ett visst sätt tillräckligt länge så tror vi att det har alltid varit så och det måste alltid vara så. Om 1917s bibelöversättning Du har gått apostlarna, då duger den åt oss. Eller man liksom, man blir misstänksam mot allting annat så där, som de sa när jag i Jörn, så sa man det om det man har sagt om Jörn i norra Västerbotten är att höger trafik, det kommer aldrig att slå i Jörn. Det är bara en trend. Och vi kan tänka så där ibland. Elgitarrer, det hade de inte i den första kyrkan därför att det skulle ha överröstat orgen. För att vi tänker att så som saker är och som de har varit tillräckligt länge, det är som de måste vara. Det är en naturlag. Det går inte att förändra. Men ibland så behöver just de sakerna sättas på spel. Ibland måste vi våga riskera det om vi ska kunna förvalta det som verkligen är vårt uppdrag. Därför att sanningen är att Gud kommer att genomföra sin plan ändå. Det är någonting vi verkligen ser i den här texten. Herodes försöker liksom sopa Messias under mattan. Att ingen ska veta det och ingen ska tänka på det. Och så fortsätter vi som alltid. Men han kan inte stoppa Guds plan. De skriftlärda, fariserna, de försöker röja Jesus ur vägen. Men de kan inte stoppa Guds rike som bara breder ut sig över världen. I Jesaja 14 och 27 står det: Herren Sebaot har fattat beslutet. Vem kan upphäva det? Han har lyft sin hand. Vem kan hejda honom? Det här är vårt eviga hopp. Att Gud kommer att genomföra det han har bestämt. Han kommer att fullborda sitt rike. Och han kallar på människor som vill arbeta med honom för att göra det. Och den stora frågan är inte om det kommer att ske. Den stora frågan är: vill vi vara med när det sker? Eller väljer vi att stå åt sidan och se det ske genom någon annan? En annan berättelse i Matteus evangeliet som understryker det här finns i Matteus 21. Det var kanske var den absolut mest provocerande liknelse som Jesus ställer fram när han är ganska upprörd. Den handlar om där han liknar Israel vid några arrendatorer som arbetar i en vingård. När ägaren är borta. Och när ägaren skickar budbärare för att få sin del av skörden så lyssnar de inte på dem. Och han fortsätter att skicka budbärare efter budbärare och de lyssnar inte. Och till slut så sänder han sin egen son. Och då slår de ihjäl honom och kastar ut honom. Och så säger Jesus: därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt. Därför ska riket tas ifrån er och ges åt ett folk där det kan bära frukt. Det här är det mönster som går igenom i Matteus evangeliet och också i den här texten. Det är spännande för vi har Herodes i den här texten som en slags symbol för den gamla ordningen. Han är kung i Israel. Eller åtminstone i Judén. I Jerusalem. Och när han får höra talas om Jesus så blir han oroad. Och vill döda Jesus. Och så har vi de här hedningarna. Som är väldigt mystiska. Ordet som vi översätter med stjärntydare betyder också trollkar eller magiker. Det är alltså någonting som skulle väcka lite provokation. Det är samma, liksom, det skulle föra tankarna till trollkarlarna vid faraos hov. Alltså det här är mystiska personer som vi inte tror på. Och de här hedningarna, de här trollkarlarna som har läst sig fram till det här i stjärnorna, det är någonting som lagen uttryckligen varnar för. Håll inte på att läsa i stjärnorna för att få reda på saker, därför att det kan leda till avgudadyrkan, står det i femte Mosebok ungefär. Och de har läst sig fram till detta, de har kommit. Men det som utmärker dem gentemot Herodes är att när de kommer till barnet så fylls de av en stor glädje. Och de faller ner inför honom och de tillber honom och de bär fram gåvor till honom. I Johannes prologen så beskrivs det här som att han kom till det som var hans, men hans egna tog inte emot honom. Och här har vi hedningar som gör det. Och sen står det så här: i en dröm blev de tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land. Och jag tycker det här är fascinerande, därför att det här är en parentes kanske, men för Matteus så var det viktigt att de här återvände hem. Det måste ha varit väldigt frestande för dem att stanna kvar i Israel efter att ha fyllts av en sån glädje i mötet med den här konungen. Men för Gud är det viktigt att de återvänder hem och tar med sig den här glädjen, tar med sig budskapet om den nyfödde kungen och blir en utpost i hedna land. Det här är historiens första kristna missionsresa, som understryker det som Matteus liksom säger, att vi har ett folk, de hade erbjudandet, Gud ville genomföra det här i Israel, genom Israel. De hade erbjudandet att härbärgera Messias, men de avvisade honom. Och därför gick erbjudandet till ett annat folk. Ett folk av alla stammar och länder och språk. Alla som är redo att ta emot honom i glädje, att ge honom sin hyllning. De som är redo att tro. Och så skickar han liksom med en slags antydd varning här och var i Matteus evangeliet, när han säger att om det kunde ske med Israel, så kan det ske med oss. Om vi inte förstår vad vi har fått att förvalta. Om vi inte förstår vad vi måste riskera för att kunna förvalta det. Om vi inte ser skillnaden på vinet och vinsäckarna. Därför att Gud älskar Israel. Han älskar den gamla ordningen. Han älskade larven. Men hans vilja var att den larven skulle flyga. Och Gud kommer att genomföra sin plan genom dem som är villiga att ta risken. Jag har gått och burit på en känsla under den här veckan inför den här söndagen. Och jag har varit liksom, hur ska jag kunna föra fram det här? För att när man börjar spela upp det i huvudet så hör man alla invändningar från sig själv. Men det är så att vi står i början av ett nytt år. Och kanske är det så att Gud vill göra någonting nytt i ditt liv. Kanske är det så att han vill göra någonting nytt här i vår församling, i vår bygd. Är vi redo för det? Om man vill göra någonting som vi inte har sett förut, som är skrämmande, därför att vi inte ser riktigt var det börjar och slutar. Är vi redo för det? Riskerar vi att bli så måna om att bevara våra vinsäckar att vi till slut inte kan ta emot det nya vinet? Det kan hända att du har ett liv som är väl ordnat, att det fungerar bra. Att hjulen liksom rullar på, det är ganska bekvämt och det funkar bra i livet. Är du villig att riskera det? Om Gud kallar dig att göra någonting annat. Om han kallar dig in i ett nytt steg i sin plan. Det är inte helt lätt att svara ärligt på den frågan. Vi som församling, vi har ett enormt arv som vi är stolta över. Alltså det här är vår historia. I vår historia, i vårt släktträd finns de här allihop. Där finns liksom Abraham och Mose och Jesus, eller jag får säga, det gör han också. Abraham och Mose och David och profeterna och Jesus och apostlarna och alla kyrkofäder och kyrkomödrar genom historien. Vi har allt ifrån Tertullianus och Augustinus och Martin Luther och Zwingli och John Wesley och Hilding Fagerberg och Samuel Hagle och allt vad de har hetat genom historien. Vi har ett rikt arv. Och vi har fått rika skatter att förvalta. Alltså Gud har anförtrott oss med sitt ord. Han har anförtrott oss med berättelsen om Jesus Kristus som kan rädda världen. Och han har bett oss att förvalta det och sprida det till den här världen. Och här behöver vi vishet. Att förstå, att se skillnad på vad som är innehållet, vad som är behållaren, vad som är vinsäckar och vad som är vin. Så att inte vårat förvaltande leder oss i kollisionskurs med Guds plan. Därför Gud kommer att genomföra den. Det kommer att bli så. När Jesus rider in i Jerusalem i Lukas evangeliets version av den, så rider han in i Jerusalem och det blir ett väldigt oväsen och folk jublar och sjunger och fariserna tycker att det där är störande, så de kommer till honom och ber honom att kontrollera dina lärjungar. De stör ordningen. Och så svarar Jesus dem: jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Därför att det ska vara så. Därför att Guds son kommer att bli upphöjd. Och blir han inte upphöjd av de här så kommer stenar att ropa istället. Gud kommer att genomföra sin plan. Och jag ber att vi ska ha modet att inte tiga. Att ha modet att våga när han kallar oss. Så att vi inte låter stenarna göra jobbet åt oss. Därför att, jag menar, det förringar inte vårt hopp. Att Guds son kommer att bli upphöjd. Han kommer att fullborda sitt rike. Vi kommer alla få jubla inför Guds tron. Men jag vill vara med och utbreda hans rike. Jag vill inte att stenarna ska få göra det åt mig. Och det är skrämmande med nya saker. Det är skrämmande att lämna det som vi känner till. Och då behöver vi komma ihåg de här sakerna. Att Gud är historiens herre. Han tar ansvar för sitt verk. Det är han som kommer att genomföra det. Han som är stark i vår svaghet. Det är det vi ber varje gång. Vi ber Fader vår och avslutar med: till riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Det andra är att Gud kommer att genomföra sin plan genom dem som är villiga att göra det. Om jag är villig att göra det, så vill han göra det genom oss. Genom mig. Genom dig. Och det sista är att ibland så är det bästa förvaltarskapet faktiskt att riskera allt och våga något nytt när Gud leder. När vi kan tycka att det känns ansvarslöst att riskera vissa saker. Alltså jag vill bara skicka med det här. Det betyder inte att vi ska sätta igång och kasta ut alla badvatten oavsett hur många barn som finns i dem. Det är inte det handlar om. Jesus är tydlig med att vi ska beräkna kostnaden när vi ger oss in i någonting. Han kallar oss inte att vara dumma. Men han säger att jag har en plan som är större än det du vet. Och jag älskar dig som larv. Tro inte att det inte betyder någonting. Men jag vill att du ska flyga. Om du vågar ta risken. Låt oss be tillsammans. Far, vi tackar dig för att vi får dröja inför ditt ord. Och för att du tar emot oss i alla våra frågor och i all vår svaghet, så ser du oss. För att du har lett oss genom livet fram till den punkt där vi står idag. Och att du ska fortsätta leda oss hela vägen hem. Och att det du har bestämt kan ingen stoppa. Och dina tankar för oss är fridens tankar och inte ofärdens. Nu ber vi dig, Herre, att du ska lära oss vad det innebär att på allvar lita på dig. Att leva i sann förtröstan. Men vi ber dig också att du ska ge oss visheten att förstå vad du har lagt i våra händer. Att vi ska få visheten att se skillnad på vad som är vinet och vad som är vinsäckarna. Att vi får se vad vi måste förvalta och vad vi måste riskera för att kunna förvalta det. Herre, den här världen hungrar och törstar efter ditt ord. Efter frälsning. Efter hopp. Och vi ber dig, Herre, att du ska göra oss redo. Var och en av oss där vi finns. Oss som församling, oss som enskilda människor. Och ge oss modet att när du kallar, att våga gå. Och när du kommer till oss på ett sätt som vi inte är vana vid, ge oss modet att ta emot dig med glädje. Ge dig vår tillbedjan och våra gåvor. Lär oss, Herre, att leva i enlighet med din vilja och din plan. Till den dagen då du fullbordar ditt rike. Och vi får leva nära, inför, för och genom dig. Vi ber att du ska möta oss nu i resten av gudstjänsten. Komma till oss i nattvarden. Att du ska leva med oss och vi i dig varje dag som vi får leva på jorden. I Jesu namn. Amen.